Podplay.
Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt som handlar om Kalle som berättar hur det är att leva med diagnosen psykopat. Det finns även ett avsnitt där Lasse berättar hur han fick fly med sin son från en kvinna som var psykopat. Så gå in och lyssna på podplay.se eller i appen Podplay. Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är relationsexperten Mikael Larsen. Välkommen hit, Mikael.
Tack.
Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv?
Som sagt, Mikael Thor Larsen heter jag. Jag kommer från en familj där det finns flera stycken möbeldesigners. Min syster bland annat och min pappa. Så att jag var väl lite inne på det spåret. Och sen var jag inne på att jag skulle bli syssla med statsvetenskap. Men sen var det vid något tillfälle en kompis som Mikael skulle passa som terapeut eller något liknande. Så jag började ganska sent i livet utbilda mig inom psykosyntes. Jag var 27 när jag började med det. Och sen upptäckte jag både genom egna personliga erfarenheter och framförallt klienter där de mötte partner som det inte riktigt stod rätt till med. Och jag har själv varit i ett sånt här förhållande. Det är inte mina barns mamma, det vill jag vara väldigt noga med. Hon är absolut inte i närheten av en sån personlighet. Jag hade också tillfälle att möta ett par stycken inom yrkeslivet, sån här personligheter. Och det fick mig också att fördjupa mig i det här ämnet. För att det var allt fler och fler klienter som börjar uppmärksamma på att detta är någonting. Det är inte bara ett individuellt problem, det är ett samhällsproblem också. För när jag lyssnar på de här avsnitten som du, Emelie, har, där du intervjuar människor, så ser man att det blir så starka band mellan förövare och offer. Hur människor har svårt att komma vidare. Och även om man har sett alla de här varningssignalerna, för det här, så var det för mig också. Nu är det här ett antal år sedan, men det var som att jag förhandlade bort att det var så farligt som det var, utan tänkte att det är nog mig det är fel på. När jag tittar tillbaka på min egen berättelse så har den lett mig till det jag gör nu. Det blev inte möbeldesign, det blev inte statsvetenskap, sociologi som jag läste, utan det blev att hjälpa människor i detta.
Du har ju varit med tidigare i höstens och vårens säsong förra året. Och där pratade vi bland annat om vad en psykopat och narcissist är och hur man lämnar en psykopat. Det var ju i höstens säsong. Men för de som inte lyssnat på de här avsnitten så tänkte jag bara att du gärna kan berätta lite sammanfattningsvis igen. Vad är en psykopat och vad är en narcissist?
Om vi börjar med vad en narcissist eller narcissistisk personlighetsstörning är för någonting, så tror jag att alla människor har vissa narcissistiska drag inom sig. Till exempel om vi mår dåligt eller vi genomgår någon livskris, så kan vi bli väldigt självupptagna. Sen behöver vi också en sund narcissistisk del i oss som tar för sig, som anser att vi har rätten till, alltså på ett sunt sätt. Så det är också avgörande. Men det är när det övergår i det patologiska som det blir väldigt destruktivt. Och en narcissist är en som har en grandios, orealistisk självbild. De sysslar till exempel inte med självrannsakan. Hur påverkar jag andra människor med det jag säger, det jag gör, mina beteende? Det finns inte i deras värld. Och sen har du det här som är så allvarligt, empatibristen eller till och med avsaknad av empati. Så det är i kombination med den här orealistiska självbilden där de sätter sig själv väldigt, väldigt högt. De anser sig ha rätten till det bästa. De solar sig gärna i ståglansen från kändiskap, pengar, makt och etc. Alltså jag vill betona också att vi lever också en tid där det kanske används lite slarvigt. Ja, men han eller hon är psykopat eller narcissist. Det är viktigt också att säga att när vi själva är sårade, förtvivlade och vi har varit utsatta, så måste det inte handla om psykopati eller narcissism, utan kan det vara sådana beteenden som påminner om det. Men när det gäller psykopater så kan de, det första kännetecknet är att de inte känner med andra människor. De har ingen empati helt enkelt. Den finns inte där. Det är en skada, en neurologisk skada. Och det gör ju också att de har inga problem att se andra människor lida eller när de utsätter djur, människor, barn, andra för hemskheter. Det finns inte det här självrannsakan där heller. Men en psykopat behöver inte nödvändigtvis vara någon som vill synas och höras, utan de kan vara enstöringar. Medan narcissisten inte alltid men oftast vill vara i rampljuset och synas och höras och vara beundrade av det. Inte nödvändigtvis en psykopat är intresserad av att vara omtyckt eller sättas i så att säga, strålkastarljuset.
Varför är det så svårt att lämna de här personerna?
Många olika faktorer. Dels är det beroende på vår egen personlighet. Är vi en människa som styrs väldigt mycket av våra känslor, av passion, av attraktion, så är vi väldigt lätt att fastna i detta. Inledningsvis med en psykopat eller en narcissist så blir vi ofta väldigt charmade. Det är den här enorma förälskelsen, den sexuella, fysiska attraktionen. Och den gör oss väldigt förhandlingsvilliga, även om det är stora röda varningsflaggor som vajar vinden mot oss som säger, du aktar dig för detta. Så tänker vi någonstans, det kanske jag som överdriver, det kanske inte är så här farligt egentligen. Och sen lägger vi skuld på oss själva. Ja, men det kanske var jag som gjorde att han eller hon blev upprörd och arg och betedde sig så här. Så vi börjar montera ner vårt eget självförtroende. För det var relationen med en psykopat eller en narcissist gör med oss. Vi bryts ner. Och när vi har brutits ner, då finner vi oss i det mesta. Då accepterar vi saker som vi normalt sett aldrig skulle acceptera. Sen finns det de här stunderna med den här människan som kan kännas helt fantastiska, underbara. Det är inte rakt igenom dåligt hela tiden, för då skulle vi aldrig vara i det här formen. Vi skulle inte gå in i det från början, utan vi charmades. Många får barn med de här människorna. Och det gör ju det ytterligare mycket, mycket svårare att lämna och avsluta ett sånt här förhållande. Vi får ju också en enormt stresspåslag att leva med en sån här människa. För tänk dig den här känslan av att ena timmen kan du få höra underbart vacker och sensuell och underbar. Du är världens mest fantastiska kvinna eller man. För 10 minuter senare så är du inte värd någonting. Det är precis som att du inte existerar längre. Och då bör vi kämpa med att få tillbaka den här känslan av att vara älskade och omtyckta. För det ligger i vår genetik. Vi har ett annat problem med detta också som jag ser som har lite med vårt samhälle att göra. Det är att vi präntas in väldigt tidigt i livet att alla människor innerst inne egentligen är goda. Vi frågasätter inte det. Alla människor innerst inne är goda. I ett humanistiskt samhälle, alla har lika värde. Så att det här lever så starkt. Och därför blev vi också väldigt förstående. Människor är lika värda när vi behandlar människor på ett värdigt, kärleksfullt, humant sätt. Annars förbrukar vi den delen av att vi har lika mycket värde. För inte sjuksköterskan eller undersköterskan värd lika mycket, så att säga, som en som förgriper sig på barn till exempel. Det är helt absurt att säga att de skulle ha lika mycket värde. Så att det är också en del i oss när vi hamnar i sånt här förhållande, så kämpar vi hela tiden att försöka se det här fina, goda i den här människan. Vi tror inte på ondskan som ett begrepp i vår kultur, ofta i alla fall. Så därför tänker vi så här, han gjorde eller hon gjorde detta mot mig, men det beror på att han, hon växte upp under de här omständigheterna, så därför beter de sig som de gör. Man ursäktar och hittar förklaringsmodeller som samtidigt som vi gör våld på oss själva eller har förhållandet eller den här personen gör våld på oss, vi bryts ner. Och när vi är tillräckligt nedbrutna så tänker vi så här, medvetet och omedvetet, vem vill ha mig? Jag kommer inte träffa någon ändå, så vi stannar. Och sen fortsätter den här spiralen nerför och bryta ner oss.
Det är en väldigt ond cirkel.
Mycket.
Idag så är ju temat vad som händer tiden efter att man lämnat och hur man går vidare i livet.
men också hur man undviker att falla tillbaka och falla in i kanske en ny relation med en psykopat. Men om vi börjar med första tiden när man precis lämnat en psykopat eller narcissist. Hur skulle du säga att människor som du mött i ditt arbete till exempel brukar beskriva den här tiden precis när man har lämnat?
Tomhet, lättnad, eufori, posttraumatisk stress, där allt det här som han har varit med om blir väldigt tydligt. Så länge vi är i kaoset och dramat när vi var med den här människan, så var det som att vi hann inte alltid känna efter hur illa det var. Men när lugnet lägger sig, när förhållandet är över, då kommer alla minnen spelas upp. Syn, hörsel, mardrömmar, chocken av vad vi faktiskt har varit med om. Det är som att man inte riktigt förstod hur förfärligt det var när man var mitt uppe i det. Och människor har en terapeutisk behov av att dela sin berättelse. Detta hände, detta gick jag igenom. För det är också någonting, var det så illa? Det kanske var mycket värre än vad vi kan föreställa oss.
Många som varit i en sån här relation på olika sätt upplever ju också att man förtränger och man har glömt väldigt mycket, att minnena inte är de samma.
Definitivt. Och sen har vi den sociala biten. Vi vågar inte alltid berätta för familj och vänner hur hemskt det var under tiden som vi var tillsammans. För då skulle man ju säga, hur kan du vara tillsammans med honom eller henne? Det är inte friskt. Så vi håller det för oss, här inom oss. Sen, inte i alla fall, men i hela, då vågar vi börja berätta när det har tagit slut vad vi har faktiskt har varit, gått igenom. Det skulle jag säga är en av de absolut viktigaste terapeutiska bitarna. Det är att sitta ner med någon empatisk människa som kan bära det vi berättar. Utan att komma med goda råd, utan att försöka fixa oss, utan att komma med analys, utan att bara är närvarande i mötet.
Om man är i ett möte med en person som utsatts för en sån här psykopat eller narcissist, då tycker du egentligen att det bästa sättet att bemöta är att vara närvarande?
Definitivt. Och att erkänna smärtan som man har varit för den människan, det här måste ha varit för jäkligt rent ut sagt för dig. För ofta hamnar vi också i någon slags automatik att vi vill ge snabba råd hur man ska göra och gå vidare. Det är en process, det är en sorgeprocess också att inse hur illa det var faktiskt och hur förfärligt vi också behandlade oss själva genom att vara kvar i detta. Och det behöver få sjunka in.
Vad är det egentligen som händer både med kroppen och hjärnan när man utsätts för psykisk och eller fysisk misshandel?
När vi är stressade, vilket man alltid är tillsammans med narcissist eller psykopat, kan vara lågfrekvent eller väldigt intensiv högfrekvent stress, det är att utsändas kortisol, adrenalin i kroppen. Och det här är skadligt och runt med hela tiden. Därför att i urtidsmänniskan som behövde fly från rovdjuren eller från fiende, så var adrenalinet till för att skjutas ut så att säga i stora benmuskler, lårmuskler, så vi kunde fly, så vi fick energi att fly från rovdjuret, förövaren. Men i sånt här förhållande, i vår tid som vi lever i, så stannar vi kvar. Och då lagras det här, det blir kvar i kroppen. Det ska ju förbrukas, det ska förbrännas bort. Så att det blir skador i kroppen, i hjärnan, när det här inte får komma till utlopp. Plus att vi ofta isoleras. För att psykopater och narcissister vill ju isolera oss från andra människor. För de vill ha kontrollen, det bygger på kontroll. Så vi har inte haft någon att dela med. Tänk den stressen att gå med det inom oss. Som när du och jag var i TV4 Nyhetsmorgon, Emilie, så där jag sa att du faktiskt kan få hjärnskador över tid att vara med en sån här människa. För kognitiva förmågor sätts och spel. Vi blir medberoende. Vi går med på saker som vi normalt sett aldrig skulle gå med på. Våra gränser överskrids. Vi tappar bort. Vem är jag? Vad vill jag? Vad behöver jag? Det försvinner. Det kommer. Så det är också någonting, en del i läkningsprocessen. Återerövra den upplevelsen att jag är en egen individ. Jag har rätten att få lov att fatta mina egna beslut, att göra det som jag drömmer om. För det har vi lagt åt sidan och tryckt, fått sönderslaget i det här förhållandet. Så det är en resa tillbaka till läkning och låta kroppen få gå ner i varv och få vila.
Vad är dina tips och råd när det kommer till just själva läkningsprocessen? Kan man läka och hur ska man gå tillväga för att komma tillbaka till ett normalt liv?
Först är det att du skrapar upp armbågen eller knän eller fått benbrott. Vi behöver inte fundera så mycket på, ja, men kommer det här läkas nu? Kommer benet att läkas? Kommer det bildas en sårskorpa? Det gör det. Psyket har också en inneboende läkningsförmåga. Så länge som vi har sunda, hälsosamma människor omkring oss. Ett sätt är att skriva av sig om man har det som någonting som känns bra för en. Skriv om dina upplevelser. En annan är att vistas i naturen. Att vara där det är lugnt och stilla. Yoga, meditation, vad man nu känner, mindfulness, vad som passar en helt enkelt. Men också hitta tillfällen där man inte är fast i ältandet. Vi behöver få älta, vi behöver få prata av oss, vi behöver få skriva, men vi vill också samla på oss nya minnen som är sköna. Så att vi genom de nya minnena skapar en barriär i psyket mot det som har varit. Inte att lägga locket på, inte alls. Utan börja bygga upp oss och inse att jag har faktiskt ett värde. Oavsett vad jag har matats med under många år med en sån här person. För ofta har vi tryckts ner under lång, lång tid. Så det är som en ny muskel, en ny psykologisk muskel som vi behöver träna upp av självvärde, självrespekt, integritet, sätta gränser, stanna upp och fråga oss själva, vänta, vad behöver jag för någonting? Vad för mig att känna att mitt liv har syfte, mening, riktning, att det finns kärlek. Vad är kärlek för någonting? Börja reflektera över det. Hur ser kärlek i handling ut? För det är också någonting som har tagit stryk. Så bilden av vad kärlek är för någonting har också utsatts för övergrepp.
Du var ju inne lite på det här med PTSD. Det är många som just beskriver att de får posttraumatisk stress. Och det finns även de som bestämt sig för att de aldrig mer ska träffa någon. Hur kan man komma bort från att bli så otroligt påverkad?
Jag förstår den inställningen att jag ska aldrig mer träffa någon. Jag tänkte själv så när jag genomgick min kris efter det förhållandet. Och det är helt normalt att känna så. Det är inte alla som känner så, men en hel del. Vi är rädda för att gå igenom traumat en gång till. Vi behöver börja, som jag sa, den här psykologiska muskeln, träna upp självtilliten. För att om det är någonting vi kan ta med av ett traumatiskt förhållande så är det att lära känna oss själva. Och ett sätt är att se, vad var det jag gick med på tidigare som jag inte skulle gå med på idag? Vad är det för varningssignaler som jag såg då, men som jag tänkte att det löser sig. Eller kanske såg jag inte några varningssignaler överhuvudtaget. Då får jag börja träna mig i det. Att säga att ja, det finns faktiskt människor som kan vara så fantastiskt underbara inledningsvis i en relation, under en dejt eller ett halvår tag i ett förhållande. Så vi behöver, när vi lär känna en ny människa, så är det att låta tiden visa vem är han eller hon. För de flesta människor kan vara underbara under ett restaurangbesök eller på semester eller under första fasen. Hur är människan i en vardag? Hur är de en tråkig grå februari dag till exempel? En onsdag? Hur är människan då? Vi behöver akta oss för de emotionellt snabba kolhydraterna kallar jag det för. Utan se det långsamma. Att lära känna en människa över tid. Det är omöjligt. Att känna någon efter så. Och särskilt inte när vi är så upptagna av det här förälskelsehormonerna, dopamin, oxytocin och fenyltramin. Då är vi höga på detta. Då ser vi inte klart. Så låt tiden arbeta för dig. Och se upp så du inte förhandlar bort dina egna värderingar. Det är också något helt avgörande. Det att ta reda på vilka är mina grundvärderingar som människa. Just att se både varningstecknen i en människa, men också varningstecknen i oss själva. Det finns en av de här stora klyschorna som både är sann, men den kan också bedra. Lita på magkänslan. Magkänslan är inte alltid på vår sida. Ofta är det, men inte alltid. Och sen hör jag också så här att, som en del berättar, det var för bra för att det var sant. Det kan, ibland är det också så här att det kan vara så bra så att det också är sant.
Det är väldigt svårt.
Det är svårt. Det är därför vi behöver tid. Och framförallt iaktta hur är den här människan mot andra som inte kan göra dem några tjänster. Hur är personen mot kvinnan, mannen i mataffären? Hur beter de sig i en kö? Hur beter han eller hon sig när det blir frustration, när det inte blir som de vill direkt? iaktta detta i en annan människa när du lär känna honom eller henne. Det handlar inte om att vi ska vara kritiska, dömande, värderande. Det är inte det jag är ute efter. Utan stilla iaktta. Och iaktta dig själv. Vad händer i din kropp när det är med den här människan? För en sak är säker. Man känner hela tiden att man inte håller måttet. Att man vill bevisa för dem att man faktiskt duger. Att man är fantastiskt bra på det man gör. För de får dig att känna dig hela tiden som att du inte riktigt räcker till. Så du vill hela tiden behaga de här personligheterna.
Kan man läka helt och hållet från en sån här relation eller bär man med sig vissa är genom hela livet?
Det beror naturligtvis på vad man har varit med om. Men jag är inte alltid säker på att... För när vi tänker läka, då är det nästan som vi ser en linje. Så här, där är jag trasig och där framme har jag läkt. Jag tror det är en process. Och sen är det inte säkert att vi ska läka allting. Vi kanske ska lära oss att leva med det. För att erfarenheten, vi börjar använda den till vår fördel, kan faktiskt skydda oss. Så det beror på också hur vi definierar att läka någonting. Att läka, att leva med detta. Att inte låta det definiera mig för alltid. Det är viktigt. Det är helt avgörande. Att mitt värde som kvinna eller man, som människa, är inte beroende på upplevelsen. Eller de, om vi kallar det en situationstecken, felaktiga beslut. Eller vad jag nu gick med på som inte var bra för mig. Utan istället, okej, jag kunde inte bättre då. Jag visste inte bättre. Men det jag har med mig idag. Så kan jag göra annorlunda. Vi är här för att lära. Vi är här för att utveckla. Hela det här livet är som ett stort universitet. Så visst, om jag har ett mönster att jag gång på gång går in i den här typen av relationer, då kommer jag få nya omtentor hela tiden också.
Hur brukar psykopaten och narcissisten agera när man lämnat? Och ofta så brukar de ju vilja manipulera, till exempel att man kommer tillbaks. Det har man ju hört mycket om. Och många faller ju också tillbaka. Men hur skulle du säga att man skyddar sig från manipulation och olika former av härskartekniker framåt?
Dels är det att veta vilka härskartekniker som finns. Till exempel när det blir martyrskap. Att den du har lämnat gör sig till offer, till martyr. Hur kan du göra så mot mig? Ja, som har gjort allt detta för dig. Eller den som hotar dig, både med ekonomiskt våld eller fysiskt, emotionellt våld. Du kommer inte klara det utan mig. Jag ska se till att göra ditt liv totalt miserabelt om du lämnar mig. Hoten, hur svartsjuka, ett patologiskt kontrollbehov, hur de hotar, misshandlar, förföljer. Det här är ju den förfärliga sidan av detta, att när man lämnar en sån här person. Men där är det helt avgörande att ta all den hjälp som finns bland vänner, familjer, från samhället. Tyvärr vet jag också att samhället ibland sviker de här människorna. För det finns en utbredd naivitet vad psykopater och narcissister är kapabla att göra. Det är först ungefär som att när det verkligen händer något fruktansvärt, då reagerar vi. Då ska samhället göra någonting. Men då är det ju ofta för sent. Så att... Jag säger det ofta, nollkontakt. Jag är medveten hur fruktansvärt svårt det kan vara. Men gör allt du kan för att komma loss och bryta allt. Och klarar du inte det med egen kraft, hjälp av människor kring dig som håller dig borta från att svara på de här meddelandena eller hålla dig själv uppdaterad på sociala medier. Var stenhårt disciplinerad. Sen vet jag att när självförtroendet är nedbrutet så kanske man tror att, för ofta säger de ju också att jag har förändrats, jag är en ny människa nu. Och så kan de vara jättefina i 2 veckor, kanske till och med 2 månader, sen är det tillbaka i samma igen. Så köp inte det här ytliga om att de har förändrats. Köp inte heller det här idén om att alla människor innerst inne är goda. Nej, så funkar det inte.
Kan 2 psykopater eller 2 narcissister ha en relation med varann?
Det är en väldigt, väldigt bra och intressant fråga. Det kan de säkert, men jag tror inte att en psykopat eller en narcissist är intresserade av att vara med någon som är som de själva. För tänk 2 stycken som hela tiden vill stå i första rummet. Narcissisten och psykopaten vill ofta ha någon som avgudar dem. Så att om du har 2 stycken som vill bli avgudade av varandra blir det väldigt komplicerat. De vill också kopiera känslan av en människa som har empati, som är kärleksfull, för de har inte det sig själva. Så de hämtar näring från en partner eller någon annan i närheten som är inom, alltså normal, så kallat någorlunda normala människor. De får energi också av att spela schack, manipulera genom annans känslor. Jag tror inte de har så mycket att hämta av varandra.
Kan det finnas någon förklaring till varför en psykopat är en psykopat och liksom var all den här aggressionen kommer ifrån?
Det är en hjärnskada. Alltså medfödd skada i personen helt enkelt. Sen finns det genetiken. Har du inte empati, för det är ju det som gör oss till människor. Så har du lyft bort det, vad är det då för människa vi har? Det finns ju många exempel i historien, både levande och som har gått bort. Tyranner, Stalin, Hitler, för att bara nämna två väldigt kända. Där har ju inte funnits överhuvudtaget något empati. Sen har de omgivit sig med människor som då är hänsynslösa, som är deras verktyg. Så allt det här hatet byggs ju upp och ackumuleras över tid. Så att du har ju den psykopaten som är då lite mer diskret så att säga i sitt sätt. Och sen har du den här typiska som misshandlar kvinnor eller män också för den delen. Sen absolut avsaknad av impulskontroll. Att bara följa den här aggressionen, det är också ett kännetecken. Även psykopater och narcissister har ju väldigt olika personlighet. Det är ju inte så att alla psykopater och narcissister är likadana. Det finns ju ett hav av olika drag och sätt hur de är också. Så du har ju till exempel psykopaten som är väldigt utåtagerande, aggressiv, hotfull, kör med härskarteknik hela tiden. Sen har du den psykopaten som är lite mer passiv, som kanske gör sig till offer emellanåt. Den som ska ge skuldkänslorna när partnern vill lämna dem, de börjar inse vilken förfärlig människa detta är. Då blir de plötsligt till offer. Sen kan de pendla och bli härskare. Sen kan du ha en narcissist till exempel som har perioder av depression, som inte vill synas där ute, som inte har behovet just då att vara i strålkastarljuset, men som sen kliver fram och tar utrymmet igen.
Det sägs ju att när man då har råkat ut för en psykopat eller narcissist, så har man ju lärt sig att läsa av varningsklockor och så. Men jag tänker att man också efter en sån här nedbrytning är väldigt skör och sårbar. Och att det precis i den stunden måste vara ändå ganska lätt att falla tillbaks. För att man tenderar ju också någonstans att upprepa sina mönster. Vad säger du om det här?
Jo, det finns. Det finns det, Emelie. Det finns i människan ett upprepningstvång, så att säga, en tvångsmässigt sätt att förhålla sig till vår relation, att vi hela tiden dras till samma slags, jag menar, kvinnan som tycker att den här mannen är så maskulin och kraftfull, om vi nu tar det heterosexuella exemplet, lockas av hans styrka, hans sätt att kunna skydda henne från världen, så att säga. Samma människa är den som har förgripit sig, hotat, misshandlat henne. Eller mannens i det heterosexuella förhållandet som lockas av den här kvinnans feminina, kanske sårbarhet. Så han vill vara den som går in och hjälper, som skyddar henne. Så dras vi in i detta. Det som vi kan dra nytta av i sån här fruktansvärda erfarenheter, det har enorm potential att lära oss om vilka vi själva är. Och vad som vi inte vill ha i våra liv. En grundvärdering till exempel, som jag tycker är helt centrala med sig. Ett förhållande, en relation bygger på kärlek, respekt, ömsesidighet, stabilitet, trygghet, friheten att kunna vara den vi är. Om inte det finns där, gå din väg. Hur attraherad du än är, förbryter du mot dina grundvärderingar, så måste du lämna. Du kan inte säga så här, ja men för mig är det viktigt till exempel att vi är exklusiva, att man kan ha tillit, att det inte förekommer otrohet, att man räknar med varandra. Om du då är tillsammans med människor som hela tiden går bakom ryggen på dig och har en massa andra kvinnor med, då bryter du mot din egen grundvärdering, för du är så fruktansvärt attraherad av den människan. Och då bryts du ner av den anledningen. Så våra känslor kan ibland vara enorma fiender till oss själva. Låt inte känslor definiera dig hela tiden, utan även framförallt dina värderingar.
Jag tänker också när man till exempel har råkat ut för en psykopat på en arbetsplats och lämnat. Hur skyddar man sig framåt här för att inte hamna på ett liknande sätt igen med exempelvis en chef? Och även hur hanterar man en psykopat på en arbetsplats?
Det där är jättebra och svår, komplex fråga. För att när det gäller en chef som är psykopat, vi är beroende av en inkomst. Vi är beroende av att ha kvar vårt arbete för att klara oss. För de flesta är det så. Vi är i en väldigt utsatt situation där. Jag skulle säga så här, om man är på en arbetsplats och man har en psykopat, kontakta dem, facket eller vad det nu är för olika instanser som borde i alla fall kunna hjälpa dig i detta. Men det finns inget enkelt svar på det, för att som sagt, vi är i en beroendeställning och det utnyttjar de här människorna såklart. De är ofta väldigt beundrade och uppskattade av en del människor. Det är först när de är nära in på dig som de inser. Men går det att hålla distans till personen och göra ditt jobb och inte ha för mycket med den människan, då kanske det kan funka. Men det är definitivt ingen lätt, det finns inga quick fix här.
Tror du att just psykopater och narcissister dras mer till vissa typer av yrken?
Absolut. En narcissist vill ju ofta synas och höras. Kändisvärlden, chefsrollen, att kunna styra och kontrollera varandra. Sen återigen, som jag nämnde här tidigare, det finns många olika personligheter inom psykopater och narcissister. Så att du kan ha den pedantiska psykopaten och så har du slarvan, den bohemiska psykopaten eller narcissisten. Så det kan se väldigt olika ut. Så det är inte så här enkelt att man alltid kan säga att alla psykopater har det här beteendet. Men ofta såklart dras de ut till där de kan ha makt.
Och just att det inte är så svart eller vitt gör ju det också svårt, tror jag, att bedöma och vara säker. Är det här en psykopat eller narcissist? Eller, ja, jag har funderat lite på det där, att det inte alltid är så lätt att bedöma.
Det är egentligen ett helt poddavsnitt, tänker jag med det. Hur vet jag om det här är en psykopat eller narcissist? Därför att i slutändan är det ju bara en psykiater, en läkare som kan ställa den diagnosen. Men problemet med det är också att du behöver se väldigt mycket av den här människan för att veta, är den psykopat eller narcissist eller personlighetsstörning eller är det drag av det? Och ofta är det vi själva som är experter på den människan, för det är vi som har spenderat mest tid. För när en människa sitter i en terapisession eller något, så kan de skärpa sig. Det är vardagen när det blir stressigt som de provoceras fram vilka de egentligen är.
Och om man då har barn tillsammans med en psykopat eller narcissist. Många beskriver att helvetet började när jag bröt mig loss. Det var då som eftervåldet kom. Men hur gör man och hur går man vidare när man har barn tillsammans med en psykopat? Och hur hanterar man det här eftervåldet?
Jag har väl det här som jag nämnde tidigare, det här gigantiska samhällsproblemet. Av att människor upplever sig som maktlösa, att de inte får hjälp av sociala myndigheter och rättsväsendet. För det finns tyvärr fortfarande en utbredd, inte överallt naturligtvis, men det finns för mycket av det här att man har det här lite naiva synen på det. Och ren okunskap också kring vad de här människorna är kapabla till. Ofta handlar det om att när du lämnar en narcissist eller psykopat, vare sig du har barn eller inte, så tappar de ju, upplever de kontrollen. När de inte har dig in på dig hela tiden, när du inte är nära dem längre, när du inte bor tillsammans, har de inte alls det som de kunde styra innan. Och har du då barn så försöker de komma åt dig via barnen. Genom till exempel att försöka se till så att du inte ska få träffa barnen. Det kan vara, jag vet, här är ett jättevanligt problem. Det är att kvinnor och män stannar kvar i förhållandet med narcissisten och psykopaten. Därför de är livrädda för hur det ska vara för barnen om de är varannan vecka hos den psykopatiska, narcissistiska medföräldern. Så vi stannar av den anledningen för att skydda barnen. Men sen när vi då lämnar, ja, det är ju väldigt vanligt då att det blir bråk, och bostad, hot, trakasserier. Det är ju alla de avarterna vi ser. Där kvinnor hamnar på kvinnojourer, mansjourer, där man skyddat boende etc. För narcissistpsykopater, de har ju svårt, det är väl understatement, men omöjligt att ta ett nej. Att någon inte vill, att någon säger ifrån. Och då kan de, en del, de överger barnen helt och låter dig så att säga som förälder. Och då har du ju mycket lättare. Det värsta är ju de som ska kriga om att ha sina barn. För de ser barnen som ägodelar, som en förlängning av deras ego, som de har rätten till. Och det är inte alls vant till att de manipulerar barnen och vänder sig mot den friska föräldern. Och som sagt, eftersom de här människorna kan sitta i olika sammanhang och verka hur trevliga, hur empatiska, hur fina, underbara föräldrar som helst, så kan de ju också manipulera sociala myndigheter. Jag vet ett exempel där de, och det vet ju när vi läser tidningar, media, ser på nyheterna, hur barnen är hos frövaren. För att, ja, ungefär som att barnen då har rätt till båda sina föräldrar. Men även om barnen inte vill vara hos den här föräldern, så är det som att de ska vara där ändå. Den här människan visar ju inte sitt värsta mörker för de människor som är beslutsfattare. De visar dem för dig, du som har haft mage, så att säga, då lämna och avsluta detta. Så att de myndigheterna och andra, de ser kanske 5% av den här människan egentligen är. De andra 95, det mörka, det smutsiga, det avskyvärda. Vem vill att ett barn ska vistas i den miljön? Naturligtvis ingen. Men de här personerna som då kanske fattar beslut, de tror kanske inte att det är så farligt. Myndigheter kan också bli medberoende. De kan också tänka, men det kanske inte är så farligt egentligen. Det kanske vi som övertolkar den här situationen. På något sätt så är myndigheter, det blir också som individer, där vi godtar, så att säga, övergrepp, för vi tror att det kanske inte är så illa egentligen. För alla människor är ju just inne goda. Och glöm inte, det kan vara människor som har positioner där folk känner, de som jobbar har ju också respekt för människor som är chefer eller som är omtyckta av många eller kända till mig. Det är lite spännande. Och så tror man att, ja, men de är väl, borde vi vara bra föräldrar.
Och just det här hur man hanterar eftervåldet. Du hade ju några bra tips i förra säsongen. Hur ska man rent konkret och praktiskt hantera det här när man har barn tillsammans?
Hålla en så kort, minimal, saklig, utan känslodialog som möjligt med den här föräldern. Inte visa, även om du skakar och livrädd inombords, visa inte att du är rädd och utsatt, för det använder de. Ta din sårbarhet med en människa som är där för dig på riktigt. Gå inte med på, för ofta vill de pressa dig till att gå med på vad de vill. Att du ska ta ställning till långa ingående mejl på mycket kort tid. Så att du därför ska gå med på någonting som du sen inte borde ha gått med på. Så se till att ha bra rådgivare omkring det, om jag uttrycker mig så.
Till sist så skulle jag bara vilja att du kanske kan repetera dina viktigaste och starkaste tips för att inte falla tillbaka till psykopatens fälla.
Var medveten, lev medvetet där du är uppmärksam på dina egna tankar, på när du rationaliserar, förminskar vad du faktiskt har varit med om. Där du romantiserar, idealiserar den här personen. Där du tänker att han eller hon kanske har förändrats, kanske var det inte så farligt. Alla människor förtjänar ju en chans. Se upp för de tankarna. Se upp för ditt eget medberoende. Där du glömmer, inom citationstecken, vilka dina grundvärderingar är. Därför att du känner dig ensam. För att du fortfarande har en stark attraktion kvar. Tillbaka till, jag behöver kunna sova gott om nätterna. Jag har rätten till att känna, tänka, vara en fri människa. Jag har rätt till min kropps gränser. Rätten till mina värderingar utan att någon ska invadera och trampa på dem. Påminna, låt det bli som ett mantra som du upprepar. Och när du, om du är på väg att falla tillbaka, kontakta någon som ska lyfta dig bort från det. För det kan hända vem som helst att vi trillar dit igen. Se till att du har bra människor omkring dig. Du, vänta nu, stanna, gå inte tillbaka till det där. Det har vi varit i förr. Det blir inte bättre för att du går tillbaka. Ingenting kommer att förändras. En människa med personlighetsordning, de förändras inte. De söker inte hjälp eller granskar själv. De upprepar samma mönster och du kommer brytas ner. Fråga dig själv, vad innebär det att ett levande, sant, härligt, strålande, lyckligt, harmoniskt jag? Hur är jag då? Ja, du är definitivt inte i närheten av den personen. Det är en sak att veta något förnuftsmässigt. Att jo, men det är klart att jag inte borde vara med honom eller henne. Det behöver också sjunka ner till känslonivå, på instinktiv nivå, så det inte bara är något vi tänker, utan vi känner det. Jag känner att jag förtjänar ett värdigt liv.
Man också tänker att man ska ha den här tilltron till att jag kommer träffa en person som respekterar mig och där kommer må bra.
Det finns fantastiskt många underbara, härliga, bra människor där ute. Vägar korsas.
Och vill man lyssna på ett till avsnitt med Mikael Larsen så lyssna då på avsnitt 2 i säsong 2 som heter Hur lämnar man en psykopat? Relationsexperten förklarar. I nästa avsnitt så möter vi Leila som berättar om en våldsam man som hon träffade som väldigt ung. Som hon också hade en relation med under flera års tid. Hon var nära på att bli dödad vid flera tillfällen. Alla avsnitt finns redan nu ute på Podplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt.
Podplay.